Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära himmelske far, lär oss förstå vad det betyder att vi får vara dina barn av nåd för Jesus skull. Lär oss också att leva våra liv så att ditt ord och gemenskapen med dig blir det viktigaste för oss, så att det är du som får äran. I Jesu namn. Amen. Dagens tema är Guds oförskyllda nåd. I modernare variant heter det Guds oförtjänta nåd. Predikotexten är den som föregår den som vi hörde från altare om vingårdsarbetarna. Och den är från Matteus evangeliets 19 kapitel, verserna 27-30, som vi lyssnar till i Jesu namn. Då tog Petrus till orda: se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Jesus sa till dem: amen, säger jag er, vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få 100-falt igen och ska ärva evigt liv. Men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Med septuagesima söndagen inleder vi för fastan. Det är tre söndagars övergång till fastetiden som börjar på askonsdag efter fastlagssöndagen. Nästa söndag har vi sexagesima och sen är det fastlagssöndag. Septuagesima ordet kommer från det att det är ungefär 70 dagar till påsk. Under fastetiden inleds Jesu kamp mot mörkrets makter och accentueras allt mer fram till höjdpunkten på långfredagen och vändningen till den stora glädjen på påskdagen. Idag är temat alltså Guds oförskyllda nåd. Det är Guds nåd som är den drivande kraften bakom det att Jesus kom hit till jorden för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Nåd innehåller absolut ingenting av förtjänst. Texten verkar inte att vara särskilt inriktad på att berätta om den nåden. Den tar upp ett ämne som kan verka motsägelsefullt: lön. Det är inte alldeles självklart att få lön och nåd att gå ihop. Dagens text följer direkt efter berättelsen om den rike unge mannen. Där finns de kända orden som Jesus uttalar till den unga mannen som tror sig ha hållit alla Guds bud: vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Kom sedan och följ mig. Efter det får vi veta att den unge mannen gick bedrövad bort, för han var rik. Och då säger Jesus något som får lärjungarna att haja till. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Lärjungarna reagerar helt spontant: vem kan då bli frälst? Det är lätt att konstatera, kamelen kommer ju inte in genom ett nålsöga. Men Jesus ger oss då en nyckel som också ska vara en nyckel till dagens text. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Det här begriper sig inte lärjungarna på ännu. Och när vi nu erkänner att texten ger vissa svårigheter när vi läser innantill och försöker förstå skriften, så ska vi komma ihåg att när Gud talar till oss så talar han ofta på två motsatta sätt, lag och evangelium. Här i vår text så finns en löneprincip. Om vi läser som det står så kan vi komma i konflikt med det som vi brukar kalla Bibelns huvudprincip, nämligen rättfärdiggörelsen genom tron alena av nåd. Det ena säger att vi får lön, det andra säger allt är av nåd. Vi ska inte, och vi kan inte komma förbi den här motsättningen. Den måste stå där. Om en våra idéer om vad som borde stå där är annorlunda, fast vi ropar, vårt förnuft eller vår logik ropar och säger emot. Vi ska gripa oss an med själva texten och se vad det står där. Och sen ska vi se på tillämpningen i ljuset av skriftens huvudprincip. Förhoppningsvis så kommer vi att se att det inte är motstridigt. Texten börjar. Då tog Petrus till orda. Se, vi har lämnat allt och följt dig. Vad ska vi få för det? Petrus funderar på skatten i himlen som Jesus hade lovat den unge mannen. Månne inte de som har följt Jesus har förtjänat den skatten. De hade ju lämnat fiskenäringen, de hade lämnat tullhuset och de hade lämnat allt bakom sig. Vad ska vi få då? Säger Petrus. Petrus tänker på ett mänskligt sätt. Har man gjort någonting riktigt bra så väntar man sig en belöning. Petrus är också väldigt mänsklig på ett annat sätt. Han tittar på sig själv. Han har sig själv i blickpunkten. Vad ska vi få? Han tycker ju att han verkligen har gjort det som Jesus förväntade sig av den rike mannen. Han hade inte lagt märke till att Jesus faktiskt hade sagt, det är omöjligt för människor. Han tror fortfarande att det ska vara möjligt. Han tänker att så som han har avstått och uppoffrat sig, så ska han ha en förtjänst av det. Han hade stora tankar om sin förmåga och väntade sig lön efter förtjänst. Men Jesus svarar nu inte direkt. Han säger nej Petrus. Han säger inte nej Petrus, du får inget extra, allt är av nåd. Han säger inte ingen blir belönad efter vad han har gjort. Vi får veta det senare i texten efteråt som vi hörde från altaret om vingårdsmännen, vingårdsarbetarna. De fick förtjänst av nåd. De som kom sist, som knappt hade gjort någonting, fick lika mycket som de som kom först. Där visar Jesus någonting annat. Nu säger han, amen säger jag er, vid på nytt födelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. När ska det här ske? Vad betyder på nytt födelsen här? Det här ordet, det är på grekiska palingenesia, kanske ni känner igen genesis som är ursprung, begynnelsen. Det här ordet finns bara här och på ett ställe till, i Titusbrevets 3:e kapitel, vers 5, där det står om att vi blir födda genom en ny födelse, eller att Gud frälste oss genom en ny födelse och förnyelse i helig ande. Det som han beskriver dopet med. Här anknyts det sällsynta ordet direkt till andra ord som hjälper oss att förstå vad han menar. För han säger att människosonen ska sätta sig på sin härlighetstron då när på nyttfödelsen kommer. Och när människosonen, då han använder det begreppet och sätter sig på sin härlighetstron, då har vi inga problem att förstå. Det handlar om den yttersta dagen. Det tjänar Jesus kommer tillbaka för att väcka upp alla döda ur gravarna och ställa den framför sig till dom. På nyttfödelsen är alltså här en synonym till uppståndelsen på den yttersta dagen. På samma sätt som den nya födelsen genom den heliga ande i dopet är en uppståndelse till nytt liv. En uppståndelse till ett liv i gemenskap med Jesus. I uppenbarelsebokens 20 kapitel kallas den här uppståndelsen, alltså den där vi döps och föds på nytt, för den första uppståndelsen. Det står så här där. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Den som är född på nytt och lever i trons gemenskap med Jesus har uppstått till ett nytt liv, har del i denna första uppståndelse. Av vår natur lever vi ju inte riktigt, för vi är döda inför Gud i vår natur. På den yttersta dagen sker den andra uppståndelsen då alla döda ska uppstå. Det är den andra på nyttfödelsen. Därför kan Jesus tala om den dagen som på nyttfödelsen. På den dagen ska apostlarna sitta på troner och döma Israels 12 stammar. Här har vi en direkt förklaring varför Jesus valde 12 apostlar. 12 stammar motsvarade. De 12 stammarna i Gamla testamentet, Israels folk. Men vi vet av berättelsen i Matteus 25 att det ingalunda bara är Israels 12 stammar som ska stå inför Gud och Jesus som domare på den yttersta dagen. Utan han säger ju, inför honom, människosonen, ska samlas alla folk. Alla folk. Apostlarna skulle sitta på troner. Men under sitt jordeliv skulle de få lida mycket under de 12 stammarna. Judarna ställde till mycket problem och svårigheter för dem. Mycket lidande. Också till och med död. Men när Jesus kommer som domare ska de vara med som nämndemän och domare. De ska också vara vittnen. Då kommer deras triumf. Och då ska de inte skryta med vad de själva har gjort. Utan då tillfaller all ära människosonen. Ingen enda av dessa apostlar som då sitter på tronerna ska på något vis framhäva sig själv. Vad de har gjort, vad de har försakat. Då ärar de tillsammans med alla andra som kommer inför Jesus i hans rättfärdighet. Det är Jesus som har äran för allt. Det är han som har köpt och löst dem från denna världens makter med sitt blod. Jesus fortsätter. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar, eller far eller mor, eller barn eller åkrar, han kommer att få 100-falt igen och ska ärva evigt liv. Då kanske vi frågar oss, gäller de här framtidsutsikterna bara det eviga livet eller gäller det också det jordiska livet, detta att få 100-falt igen? Han säger ju sen att ärva evigt liv som en skild sak. På en del ställen talar Bibeln verkligen om en jordisk lön. Så är det ju i första Korintierbrevet, dagens episteltext, där Paulus säger att den som har byggt med guld, silver och ädla stenar ska få lön. Eller den som har byggt med hö och strå ska också få lön, men som en brand ryckt ur elden. Det verk som någon har byggt, eller om det verk som någon har byggt består provet ska han få lön. Det lönar sig att följa Guds bud. Det fjärde budet är det klaraste exemplet på att lydnad för Guds bud ger välsignelse. Också här i tiden. Paulus undervisar om det fjärde budet i Efesierbrevets 6 kapitel. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte. För att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. När Mose upprepar Guds löften och varningar i 5 Mosebokens 28 kapitel. utlovar han rika välsignelser till folket om de följer Guds bud. Men han uttalar fruktansvärda domar om de överger Herren och avfaller från honom. På synd följer straff, så är det också här i tiden. Och det såg vi ju också av Israels barns historia. Väljer vi att gå emot Herrens bud för att det smakar bättre så, så kan det till en tid ha en viss nytta. Det kan hända att det är lönsamt för oss kortsiktigt att göra beräkningar hur vi ska handla för att få det bra själv. Men i långa loppet kommer olydnad mot Herrens bud att leda till förbannelse. På motsatt är det med den som följer Herrens bud. På kort sikt är det ofta förenat med lidande. Men på lång sikt, med tanke på evigheten, så är det en välsignelse. Även om det på kort sikt verkar allt annat än välsignat av honom här i vårt jordeliv. Kanske märks det först när vi själva har lämnat jordelivet att det är välsignat av Herren. För det är inte alltid så att han väljer att låta oss ha yttre framgång. Han tänker alltid på vårt eviga väl. Jesus säger inte att det alltid är så att vi här i livet får hundrafalt igen om vi för hans namns skull tvingas lämna hus eller familj. Han säger uttryckligen att vi ska ärva evigt liv. Hoppet om den himmelska härligheten blir drivkraften att följa honom. Inte ett hopp om att vår jordiska tillvaro ska bli trevlig och bättre. Hur många av oss har lämnat allt, familj, hus och hem, för att följa Herren? För snart 100 år sedan var det några familjer från mina hemtrakter som bokstavligt gjorde så. De lyssnade till en sömnpredikant, Maria Åkerblom, som ledde dem att sälja sina hemman, sitt gård och gods och följa med henne. De skulle resa till Jerusalem. De kom inte längre än till södra Finland. Och där blev det sen en olycklig tillvaro, för åtminstone för denna sömnpredikant, som hamnade i fängelse så småningom. Det visade sig att det var en villfarelse. Hon hade tagit sig en fullmakt som hon inte hade från Gud. Hon menade att hennes lyssnare ska sälja allt och följa henne. Vi ska inte bestämma hur vi ska överge hus och hem. Inte heller låta falska andar förleda oss. Men det finns situationer när Jesu lärjungar måste göra så. Jesus talar om att lämna allt och följa honom. Då han sände ut sina 12 apostlar som får mitt ibland vargar, så lovade han dem allt annat än guld och gröna skogar. Han talade om hur familjer ska splittras. Hur en man får sina egna till fiender. Och så sa han de här allvarsamma orden. Matteus 10:37. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig. Och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Det är oerhört allvarliga och rannsakande ord. Hur är det med vår egen efterföljelse? Vill vi ha Jesus i vårt liv bara som en grannfasad, som en yttre livförsäkring, men bara på de villkor som vi själva ställer upp? Vi har en benägenhet att sätta stopp när vi tycker att det blir en för jobbig tillämpning av skriften. Det är många som har upplevt det som en verklighet i sina liv, att gemenskapen med familj, släkt och vänner har krossats för att man har velat följa Jesus och hans ord i sitt liv. Men vi får ändå säga med Hebreerbrevet, ännu har ni inte gjort motstånd, ända till blods i er kamp mot synden. Ingen av oss har behövt offra våra liv i tortyr eller martyrium, inte minst de apostlar som följde och lyssnade till Jesus fick göra. Men följden av lärjungaskapet är detsamma. Att vara Jesu vän är att vara världens ovän. Och det är just i denna situation som Jesus lovar den nådelön som ger uppmuntran och kraft i prövningarna. Nådelönen är att ärva evigt liv. Då man ärver någon är arvsgivaren död. Vårt arv grundar sig på att Jesus har dött för oss och hela världen för att vi inte ska förgås utan ha evigt liv. Var och en som bekänner sig till honom ska få det arv som redan nu är vårt, men som först på den yttersta dagen tillfaller oss så att vi får ta det i besittning och njuta av det. Den lönen är en hundrafaldig återbetalning av alla de försakelser och obehag och förföljelse som vi kan möta och av att mista gemenskap med vänner och familj. Texten slutar med orden: men många som är de första ska bli de sista, och många som är de sista ska bli de första. Här visade sig hur annorlunda himmelriket är än våra tankar om lön. Det förklarar Jesus sen då han berättar att de som kom till vingårdsarbetet i elfte timmen skulle få samma lön. Och då upprepar han igen de här orden: många som är de sista ska bli de första. Vi har alla säkert hört hur Martin Luther tillämpar det här. Han säger att han kommer att bli förvånad när han kommer till himlen för tre saker. Det första är att många är där som han inte har väntat sig att skulle vara där. Och sen saknar han många som han har väntat att skulle finnas där. Och sen det tredje, att han själv är där. Tänk vilken fröjd. Han visste med sig att han är en syndare. Såna passar inte i himlen. Vi har alltså inte egentligen någon orsak att tänka att vi ska få vara med i himlen, för vi är syndare. Men när Guds nåd uppenbaras, då är brottslingen rentvådd. Då är synden borta. Lagen har uppfyllts av Jesus i vårt ställe. Och salig är den som för hans skull får träda in i den himmelska härligheten. Det är oförskylld nåd. Vi själva har ingen egen förtjänst. Så ännu några ord om den här tillämpningen av det här. Då vi ställer frågor om lönen för vårt arbete i Guds rike, ska vi först fråga: vad har vi som vi inte har fått av Gud? Har vi fått gård och gods i arv eller nåd? Ingen förtjänst av oss. Har vi fått krafter och bra arbete så att vi har kunnat spara ihop till gård och gods? Så är det också nåd. För det är Gud som har gett oss gåvorna att arbeta, försett oss varje dag med sitt goda. Var det jag som utrustade mig med mina krafter, med min förmåga att tänka, att lyssna till Guds ord, att betjäna min nästa med mina händer? Visst måste vi erkänna att det är Guds nåd som ligger bakom allt det här. Han har berett gärningar som du och jag får gå in i. Därför ska vi också ställa oss till förfogande när han kallar oss till sin tjänst. Vi ska inte börja komma med köpslående. Han har gett oss biljetten till himlen. Men det är inget som vi har ensam rätt till. Samma biljett ska vi bjuda ut till våra medmänniskor, som kanske är på väg till en fruktansvärd evighet, borta från Gud. De har samma rätt till Guds nåd som vi. Och Gud vill använda oss för att få det med på vägen. Det här är det arbete som han kallar oss till i sin vingård. Så ska vi se att Gud inte låter den vara utan lön som förtröstar på honom och uträttar hans ärenden. Han ger nya vänner när andra sviker. Vi får en andlig familj om vi mister den jordiska. När våra egna planer går om intet leder han oss in i bättre uppgifter som vi inte ens hade kunnat drömma om. Han ger oss jordiska tillgångar för att vi frikostigt ska kunna dela med oss åt dem som inte har så mycket. Vi kommer att få hundrafalt igen. Men nu kanske börjar vi undra: hur skulle jag, en syndare och en svikare, kunna räkna med något sådant? Jesus väntar ju sig en helhjärtad efterföljelse. Vad händer om jag inte klarar av det? Jo, vi ska återvända till grunden. Det är att Jesus har levt ett fullkomligt liv i ditt och mitt ställe. Han svek inte. Han gjorde allt rätt. Han skulle inte ha behövt lida, för han hade inte gjort någon synd. Ingenting orätt. Men han tog på sig din och min synd för att istället ge oss sin fullkomlighet. Det är den fullkomligheten som håller när han kommer för att döma. Visar du på något annat, på något som du tror ska hålla måttet, så ligger du illa till. Men har du Jesus att hänvisa till, då har du allt. Det är det här som vår text vill leda oss till. Och som Jesus ville leda sina lärjungar till när de tittade på sig själva och klamrade sig fast vid det som de hade gjort. Bort från våra egna funderingar på vad vi kan förtjäna för att få lön i Guds rike. Fram till att se och smaka Guds godhet och kärlek. När han i Kristus Jesus har gett oss sin rättfärdighet och tillträde till himlen av nåd. Han har gett oss bekräftelse på att vi äger den här rättfärdigheten genom att han uppstod på påskdagens morgon och genom att han har klätt oss i denna rättfärdighet när vi döptes. Där har vi grunden till att vi ska få möta honom i fröjd på grund av hans oförskyllda nåd. Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Han avvände vårt elände för all tid och evighet. I hans seger, nu vi äger, ljus och frid och salighet. Amen. Tack käre Herre Jesus för att du har betalat vår skuld. För att du har gett oss lönen, din lön, oförskyllt. Hjälp oss att hålla fast vid detta. Amen.